Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Polispodden Umeå. Med oss har vi som vanligt Ofelia. Hej Ofelia.
Hej Viktor.
Och du är väl lite av en expert kanske också på dagens ämne. Vi har ju faktiskt en gäst också som är ännu mer expert, men du kan ju lite det här med UAS som vi ska prata om.
Ja, jämfört med dig så är jag kanske expert, men jag är ju nyutbildad och får precis börja köra skarpt. Så att, jämfört med dig, men inte jämfört med våran gäst.
Ja. Idag så ska vi prata just om UAS, och det är väl ett av de områden där kanske polismyndigheten utvecklas mest på den tekniska sidan i alla fall. En UAS, en slags radiostyrd helikopter, säger jag som en lekman. Men vi har ju faktiskt bjudit in Johan också från Trafikpolisen som är lite av experten bakom det här. Välkommen hit Johan.
Tack så mycket.
Men du, om vi börjar, om vi försöker förklara för alla andra som lyssnar, vad är UAS?
Det är ju en förkortning av Unmanned Aerial System. Det är alltså drönare som vi pratar om kanske mer bland allmänheten. Och det är ganska nytt inom polisen. Vi har haft det, tror jag, sedan 2017 tog man ett beslut om att det här ska polisen utveckla och även skapa en förmåga att kunna använda.
Nej, men om vi försöker tatta ner det, alltså UAS, drönare, alltså samma saker, det är i mina öron, men vad är skillnaden?
Jag tror Rickard Henningsson, som är processledare, en gammal helikopterpilot som egentligen är ansvarig för polisens UAS, har nog vilja styra upp det i och med att vi är en myndighet och styrs av regler, och drönare kan bli lite väl slentrianmässigt benämnt, utan UAS och UAV, alltså vehicle och system, det är det man skiljer på. Jag tror att man i alla former av protokoll som vi styrs av, då ska det vara UAS eller UAV.
Mm. Och det är också för att särskilja, om vi säger att det är en drönare uppe, då är det inte våran, då är det inte polismyndigheten. Utan är det en UAS uppe, då är det polismyndigheten. Så att vi ska hålla koll på det. Liksom förenkla det lite.
Ja, just det. Så, precis, om jag skulle ropa, eller att det skulle gå till ett larm på radion, det är någon som flyger med drönare ovanför flygplatsen, då vet vi det är inte polisen, utan det är någon annan och den kanske inte ska vara där, typ.
Ja, men det ska jag också säga att det stämmer. Det är bra.
Ja. Men har du... Om vi pratar UAS och polismyndigheten, du kanske har någon händelse som du kan berätta om där man har använt UAS. Om man försöker beskriva liksom vilka händelser man kan göra det med det, till exempel.
Ja, men det har vi. Den är ju ganska nytt även inom Umeå. Jag tror även bland kollegor att man ska tänka på att vi finns. Och det har vi blivit mer och mer duktiga på, att även inom myndigheten berätta att vi finns och att vi tar sig anspråk när det finns typiska jobb. Vi hade ju problem med bilbränder på Mariehem ett tag där, och då tog våran LPO-chef, för det är antingen vakthavande eller LPO-chefen som tar beslut om att använda UAS, och tog ett beslut under några veckor att kunna använda den för att på något sätt förhindra eller övervaka då platserna där vi hade haft bränder. Och i samband med att vi är uppe och flyger på Mariehem där, så då får vi höra att kollegorna på ingripande poliserna har någon form av jakt på en bil som inte vill stanna. Bilen ägs av en för oss känd i Umeå, och försöker då undkomma och lyckas på något sätt köra och springa från bilen. Vi hör ju då på radiokommunikationen att föraren av bilen på något sätt är ganska obrydd om andra människors liv och hälsa. När vi hör det här på radion så går vi upp med den här UAS:en som vi har då uppe på Mariehem där, och lyckas då hitta den här föraren som har sprungit i skogs. Vi kan med hjälp av våran värmekamera då följa honom och leda patrullerna till honom, och han ger ju upp då och kommer ut till patrullen då som kan gripa honom. Sen att han då blev frikänd i tingsrätten är en annan fråga, men det var han lämnade bilen, och det kan vi konstatera. Sen om han då körde eller inte, det har rätten valt att fria honom.
Mm. Men vad var det då att han gav sig? Liksom, märkte han att det var en UAS ovanför, så han kände att jag kommer ingenstans nu, eller hur?
Jag hörde av patrullen som tog honom att det var det första han sa när han kom ut lite flåsande från skogen. Ah. Att det går ju inte att komma undan när den där är ovanför en.
Ah.
Så det var ju på något sätt ett kvitto om att det var bra.
Ah. Han hörde surret.
Ja. Ja, men precis, för den låter väl lite ändå. Alltså det är inte en helt osynlig farkost som är där uppe.
Men den hörs ganska bra. Vi har ju två olika modeller. Vi har en mindre och en större. Och den större låter ganska rejält, ska jag nog säga.
Så det är lite beroende på vart man ligger i luften också. Om man ligger rakt ovanför och hur högt ovanför man ligger också.
Mm. Mm. Men hur var känslan då? Ja, men ni var där för att övervaka, ja, men precis, se till att det kanske inte brann och mer. Vad var känslan liksom när man får något helt annat, när man ändå får fast någon, fast kanske inte för det?
Det är bra. Ja, men det är väl alltid kul med någonting som är nytt och sen att vi kan visa ett behov av det. Det är väl så att man har en vilja att vara duktig på något sätt och hjälpas åt, för vi är ju ett gäng som jobbar mot det, så att det kändes bra på så sätt att vi kunde bidra med hjälpa kollegorna på marken med ett system ändå som vi hade uppe där och att det fungerade som det skulle då. Så det kändes ju bra.
Mm. Är det, om man går till det då, Fela, är det drömmen liksom för dig att, ja, men det är att, för du håller ju också på med UAS, är det att fånga de här som försöker fly, eller finns det något annat liksom som du känner att, ja, men det är det här som jag ser att jag vill göra med UAS? Nu gör man ju allting, men som du kanske brinner för extra eller så?
Nej, alltså som sagt, jag har ju precis fått börja flyga skarpt, så jag har inte hunnit tänkt jättemycket i de banorna, men det är alltid kul. Det berättade jag också om i första avsnittet, att det är kul att ta tjuvar eller ta folk på bar gärning. Det tycker jag är roligt, så såklart. Men sen tycker jag också att det är väldigt intressant att flyga efter en händelse, kanske dokumentera en brottsplats. Det är också en konst. Så att, ja, men det är både och, både under och efter, skulle jag säga.
Mm. Men vad är skillnaden då? Liksom, om visst, nu har vi pratat lite om drönare, vi har pratat om UAS. Men vad är skillnaden då vad en privatperson får göra kontra vi som myndighet?
Ja, det handlar om personuppgiftsbehandling på något sätt. Även allmänheten, om du på något sätt filmar någon eller så kan det ju antingen bli brottsligt eller att du hanterar några personuppgifter, och det är ju där GDPR då för allmänheten. Men polisen har ju då kamerabevakningslag, och vi måste ju ta ett beslut där beslutsfattaren, som jag pratade om tidigare, LPO-chefen eller vakthavande befäl, ska ju alltid göra en avvägning mellan integriteten och behovet av att flyga.
Mm.
Så är det ju, så att vi har ju som myndighet, tycker jag, vi har ett större ansvar att göra rätt. Så är det allt ifrån kontakter med flygledartorn om vi är inne i ett kontrollområde där det kommer flygplan eller så.
Vilket stora delar av Umeå är, eftersom vi har city så nära flygplatsen.
Så varje gång vi flyger i centrum så måste vi ringa till flygledartornet och be om lov för att stiga upp och så. Mm. Och även då meddela när vi har landat och så. Och beroende på vad det är för eller typ av brott, så är det ju frågan om hur den dialogen ska ske med flygledartornet. Är det något riktigt allvarligt, och kanske något flygplan får vänta. Men oftast är det ju vi som går ner, därför att vi kan vänta med det vi gör, så att säga, några minuter, så att det är fritt igen i luften.
Mm. Men vad då innebär det? Ja, men ni sa att ni pratade med flygledartornet. Innebär det att, ja, men så fort man ska flyga det minsta lilla inom de här zonerna, att, ja, men det är de som bestämmer? Eller får jag flyga, ja, men om jag bara ska visa en pool här och liksom flyga en meter ovanför marken? Får man det?
Är man innanför det här kontrollområdet, så är det ju att ringa flygledartornet för att få godkännande att stiga upp. Det gäller alla privatpersoner som myndigheter. Är man utanför så är det ju andra regler. Det kan vara upp till 50 meter eller 120 meter beroende på vart man är, hur långt man är från närmsta flygplats eller så. Sen har man ju även skyddsobjekt, vi har naturreservat, vi har olika, så att det är en ganska stor djungel där. Det handlar också om, vi pratar om spridningstillstånd, och nu går vi kanske lite, men alltså hur man kan sprida alster man har tagit med drönaren.
Men om vi går vidare, alltså liksom att ni pratar om det här, vad säger, behovet ska vara större än skadan. De här Mariehemsbränderna, till exempel bilbränderna där, är det någonting som man, för jag vet att det finns ju skyltar uppsatta i centrum till exempel, om, ja, här kamerabevakas det, till exempel Vasaplan eller, ja, men, centrumfyrkanten allmänt, om man pratar så. Är det också någonting som man gör när man flyger upp med en UAS? För det är ju också att man i många fall filmar eller liknande.
Ja, men så är det. Och är det så att vi polismyndigheten har planerat, vi har ett beslut och vi har planerat att gå upp, då ska vi också skylta med att vi kommer att använda oss av det här verktyget, UASen. Ibland är det ju inte alltid planerat. Det kan vara vi försvunnen person eller någonting som vi måste gå upp ganska snabbt. Men är det så att vi har beslut och det är planerat, då ska vi skylta med det.
Mm. Så man kanske, precis, gör man det snabbt, innebär det då kanske att, ja men, visst kommer det fram någon och frågar, ja men då kanske man faktiskt är ärlig och säger vad man gör. Ja men vi flyger med en UAS för att dokumentera.
Polisen får aldrig på något sätt mörka att man flyger. Mm. Så att vi har en upplysningsplikt, så annars börjar man gå över på hemlig kameraövervakning och så. Och det kan det finnas säkert tillfällen när polisen har gjort det, men inte här i Umeå. Utan det är att vara öppen med det, och när vi kan så ska vi ju upplysa om att vi är och flyger, att personuppgifter kan komma att lagras. Och det är ju som Ofelia sa, det är ju till exempel vid olyckor eller eftersök av försvunnen person, då behöver vi inte. Men i övrigt så ska vi informera om att vi dokumenterar att man är övervakad.
Du vill säga planerade insatser egentligen.
Ja.
Men vad ser ni för användningsområden? Alltså vi har pratat lite om olyckor, försvunna personer, nämnde du lite som snabbast. Vad ser ni för användningsområden, liksom, om vi får fantisera just med UAS? Delvis kanske vad vi använder idag, men om vi kollar på framtiden och så också.
Ja, men just det vi använder idag, så man kan ju, ja, men som nästan allt polisiärt arbete kan man ju dela in i före, under och efter. Och bland annat före så kan man ju använda att reka. Det kan vara inför en demonstration till exempel. Man tittar hur ser färdvägen ut. Började samlas väldigt mycket människor på vissa platser, eller har de samlat ihop? I Umeå är det inte jättevanligt kanske med stenkastning och så. Men att man i alla fall kollar, ja, men vars rör sig folket. Men även under, för att ja, men lättare för den som leder insatsen också kan se det här live. För att kunna styra resurserna, vars behövs resurserna som bäst.
Mm. Använder, ja, men andra myndigheter, räddningstjänsten, kanske, de kanske också använder drönare.
Jag vet att de har någon UAS då i Umeå, ja. Som jag har sett, de har visat mig den, och det kan ju vara allt ifrån att skapa sig en lägesbild över en brand, hur brinner det i en större lokal eller ett område, skogsbrand eller så att jag vet att de har det, och de har utbildade piloter där också.
Mm. Nu gjorde jag ju fadäsen, förlåt, att säga drönare istället för UAS. Men det kanske var okej för mig då, som är lekman.
Precis, du som inte är expert.
Nej, men precis.
Nej, men de har ju, precis som vi också har på några av våra, det är att de har ju också värmekamera. Och det kan ju de använda sig jättemycket av för att se var är den största värmen och så vidare.
Mm. Men om vi får fantisera då, alltså om man kollar i framtiden 10-15 år, nu vet inte jag, det kanske ännu längre fram. Men kan det finnas tillfällen då, ja, men eller USN är först på plats vid en händelse, att ja, men det är inte, den här gången kanske inte var polisbilen som kom först, utan det var USN, för att inte vet jag, bilda sig en lägesbild eller liknande.
Ja, det vet jag. Ambulansen i Umeå har pratat om att göra någon form av försök med det, och nu det var med 5G, alltså möjligheten att då transportera mycket data och sådär. Så man har pratat om att kunna skicka ut en UAS på en olycksplats för att snabbt få en uppfattning om skadorna och behovet av, ja, skadade, vård. Det vet jag att man har pratat om, och det som du säger, det är ju fantasin ibland som sätter gränserna där, utan det handlar ju om att styra luftrummet, så att det är därför nu kravet finns på drönarkort, alltså en form av körkort för att flyga, därför att man ska ha mer kunskap och att det ska bli säkrare i luftrummet. För vi ska ju samsas med allt ifrån bemannade till obemannade, och det får ju inte ske olyckor. Det kan ju få stora konsekvenser om ett plan dimper ner, eller en drönare, UAS. Mm. De är ju ganska tunga ändå.
Jag kommer ihåg, jag såg något klipp från, jag tror det var någon skidtävling, utförsåkning, alpinskidor. Och då, jag tror att de filmade ovanför med en drönare UAS. Men jag tror man ser också från tv-bilderna att, ja, men då var det någon kamera som filmade från backen, och så ser man liksom hur personen åker där mellan slalomportarna, och då, ja, men då bara kraschar den här USN rakt ner. Jag tror det var någon meter från den här personen, och det är ju ganska rejäla farkoster. Det är ju inte de här, jag tänkte ju liksom en liten radiostyrd helikopter med en liten kamera på, men alltså de måste ju väga en del, de där, ändå många.
Ja, men våran största nu här, matrisen, den väger ju nästan 7-8 kilo med grejer, så att får den falla fritt så blir det tungt. Men reglerna är tydliga där nu när vi tar drönarkortet, även i våran utbildning, det är att man inte flyger över människor. Det är inte okej. Okay. Det kan bli stora skador att få en sån på sig. Så folksamlingar eller enskilda människor ska vi inte flyga över. Bredvid, men inte över.
Mm. finns det någon annan, ja, men nu pratar du lite om en händelse innan det här som hände i Umeå. Finns det någon annan liksom, ja, men har man hittat någon person verkligen som har varit försvunnen eller någon fin historia liksom från övriga delar av Sverige?
Vi har en kollega som jobbar i Sundsvall. Han flög med den här större som vi har med värmekamera på kvällen utanför Härnösand. Det var en försvunnen person sedan förmiddagen. Och med hjälp av då UAS:en så kunde han med, ja, värmekameran hitta den här personen och skicka fram hundförare till platsen. Och personen levde och kom under vård. Så att det är ju, det skulle jag säga, bingo som UAS-operatör att hitta en människa, rädda liv. Sen kommer jag att gripa och utreda brott det ju också, men just att rädda ett liv och som det här, det var precis vad som hände.
Det måste ju kännas verkligen som att man gör skillnad eller att det kanske inte hade gått utan den här UAS:en den här gången eller sådär.
Nej, precis. Och det är ju i sin linda som vi säger. Nu har vi kollegor i Östersund också som är mycket längre fram än vi är just med metoder och det. Och de lär ju ut också. Men det är ju någonting som kommer att öka med tiden. Att vi kommer att bli bättre på det.
Mm.
Bättre saker också. Bättre, alltså, utrustning.
Mm. För hur många är ni nu i Umeå? Är det 3 operatörer?
Vi är 4 operatörer i Umeå och sen är vi 1 i Skellefteå och 1 i södra Lappland, ja, som just är utbildad, vet jag.
Men just nu, är det tillräckligt många uppdrag för de här 4 eller ser man liksom att nu kan vi göra mer? Liksom, det finns mer tillfällen vi kan använda oss av en UAS eller sådär?
Ja, det tycker jag, och det tror jag speciellt våra kollegor har fel uppfattning att vi bara används vid kanske grövre brott eller sådär, utan vi vill ju använda så mycket som möjligt och, ja, men utvecklas och visas att vi finns och sådär. Så att absolut kan vi få ta mer uppdrag. Det är ganska nytt i Umeå också, så jag tror att det kommer bli mer och mer. Till skillnad från Stockholm till exempel, där har de ju en grupp som bara jobbar med att flyga. De har väl såklart större område och mer uppdrag och sådär. Men absolut, vi kan ta emot mer uppdrag.
Mm. Men om vi tänker här i, ja, men Umeå, det är ändå ganska kallt på vintern. Ja, men i vintras, vad hade vi, är det minus 25 ner mot minus 30? Kan man flyga då ens, eller hur ser det ut?
Jo, det är inga problem med det. Det blir ju jättekallt om fingrarna trots vantar och sådär. Man vill ju vara lite finkänslig med styrningen.
Ja.
Det fungerar. Och batterierna är till och med självuppvärmande, så att de börjar alstra lite värme och ska vara då beredd att kunna flyga. Så jag har flyger i de temperaturerna, inga problem.
Ja.
Även i viss regn också funkar bra, och mörker i och med att vi har de här värmekamerorna och det funkar jättebra. Men kraftigt snöfall och det, då blir det ju svårare att se i och med att det är optiskt, så är det är ju svårare.
Mm.
Men...
Eller om det är jättekraftig vind. Men jag och Johan har ju flygit tillsammans i minus 26 grader tror jag att det var. Och jag ger upp innan maskinen, när man säger så. Det är fruktansvärt kallt för oss som står på marken.
Ja,
så de klarar ganska mycket kyla.
Men hur vind då? Liksom, finns det någon vindhastighet? Men klarar den 10-100 meter eller?
Det gör den. Ska vara ärlig så vet jag inte exakt någon siffror på det, men vi har flygit i kraftig vind också. Den är ju tacksam i och med att den används av GPS och optiskt. Det innebär ju att den står helt stilla, ska jag säga. Den kompenserar för vinden. Kommer en riktig kastvind kanske den flyttas en halv meter, men den återtar samma plats igen. Så de är ju tacksamma på så sätt att flyga. Det är mer regler kring det och så som är svårare. De är ganska lättflugna.
Mm. Men vi kanske avslutar med det, och tack så mycket Johan för att du var med.
Tack.
Du kan faktiskt få sitta kvar, för att nu ska Ofelia få svara på en fråga från en lyssnare. Och den frågan är, men finns det, har vi polishelikopter i Umeå?
Vi har ju tyvärr inte det. Vi har ju närmsta helikopterna har vi ju i Boden, och sen så har vi också i Östersund har vi en helikopter. Så det är jättebra att vi har fått in UAS:er hit till Umeå. Och det är ju inte att det kommer ta över helikopterns uppdrag, utan det kommer ju vara ett komplement till helikoptern. Så att, nej, tyvärr, inga helikopterar i Umeå. Men är det så att vi har behov av det, så flyger de hit och hjälper oss såklart.
Mm. Men typ större festivaler eller arrangemang så brukar man ju kunna se polishelikoptern här ibland.
Ja, precis. Så skulle vi ha någon försvunnen person eller någonting, så har de möjlighet, så kommer de ju naturligtvis. De ska ju täcka Umeå också, men de har ju en bit att åka innan.
Mm. Ja, men hörni, tack så mycket för att ni var med och lyssnade allihopa. Och så hörs vi nästa gång. Hej då!
Dum, 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 dum.